ska då börja en ny predikoserie genom en paulinsk litteratur som kallas för Thessaloniker litteraturen, första och andra Thessaloniker brevet. Det var så att ifrån det gamla Byzantium, nuvarande Istanbul, vid Bosporen, gränsen mellan Asien och Europa, ifrån den staden gick det en av de mest kända romerska vägarna, speciellt byggd för den militära kommunikationen naturligtvis, ifrån Byzantium ner genom Makedonien och ända fram till det Adriatiska havet vid Dyrrachium, nuvarande Albanien ungefär, och sedan sjöfärden direkt över till nuvarande Italien och Rom. Den kallades Via Ignatia, eller den ignatiska vägen, en mycket känd väg utav de romerska vägarna. Evangeliet kom ju att förkunnas i en tid då det var lätt att färdas fram och tillbaka över hela det då omspännande romarriket, som innefattade nästan hela medelhavsområdet och länder där bortom. Det ligger någonting i orden: när tiden var inne sände Gud sin son. Ett gemensamt språk, ett gemensamt rike, en central administration, vägar var väl, ett vägnät väl utbyggt, sjöfartslederna väl trafikerade, lätt att färdas, och ett gemensamt språk för hela detta rike som alla kunde förstå. Den viktigaste staden utefter den här ignatiska vägen, det var just Thessalonika, som ligger vid det Egeiska havets västra kust. Thessalonika grundades redan 315 före Kristus utav en av Alexanders officerare, Kassandros. Han hade kommit i strid med Alexanders egen mor Olympia och mördat henne. Men sedan, för att stilla Alexanders eventuella vrede, gift sig med en halvsyster till Alexander. Hon blev hans hustru. Hon hette Thessalonike. Och så gav han staden namn efter sin hustru, Thessalonike. Och så heter den ungefär så än idag, där borta i Grekland. Thessalonika var alltså en viktig förbindelselänk mellan Byzantium, mellan Asien och Rom. Den viktigaste staden på den här vägsträckan. Det finns lämningar kvar än idag utav denna berömda väg, och den kallas likadant, Via Ignatia. Sträcker sig rakt igenom Thessalonikas centrum. När romarna kom på 168 före Kristus, så delade man upp Makedonien i fyra olika distrikt och gjorde Thessalonika till en av huvudstäderna. Och ett 20-tal år senare så gjorde man Thessalonika till huvudstad för hela Makedonien. Och som belöning för att Thessalonika hade hållit sig på Octavianus och Antonius sida under inbördeskriget, så gjorde kejsar Augustus Thessalonika till en fristad, så kallad fristad, det vill säga inom romarrikets domäner, men fri i den bemärkelsen att Thessalonika hade ett relativt självstyre, ja, ett ganska ansenligt självstyre. Man valde sin egen folkförsamling, och över denna folkförsamling satte sju styresmän, som vi snart ska komma att möta i texten när vi skaffar oss ytterligare bakgrund till den thessalonikiska församlingen. Thessalonika ligger vackert byggd, lika som en jättestor amfiteater, i den inbrytande termaiska viken ifrån det Egeiska havet. Det ligger den på bergsluttningarna ner emot havet. Strategiskt läge förstås, inte minst ur militärisk synpunkt. Viktig hamn, strategiskt i den bemärkelsen att den låg efter denna väg och att den hade farleder in över hela Makedonien. Så sent som både i första och andra världskriget användes ju Thessalonika som en strategisk hamn. Än idag anses den alltså ha militärt värde. Det var en hamnstad förstås, och därmed också en handelsstad. Ett handelscentrum faktiskt för hela Makedonien. Och det gjorde att där bodde mycket människor, köpmän. Där frodades handelslivet. Antipater var en poet i det gamla Thessalonika. Och han skriver om Thessalonika och kallar det för hela Makedoniens moder. Det födde liksom ett helt landskap i det gamla Makedonien. Och församlingen som skulle komma att grundas i Thessalonika skulle komma att bli en mönsterbild för alla församlingar i hela Makedonien. Ja, ryktet om den här församlingen skulle sprida sig ut över hela den dåvarande världen. Även senare i historien så höll sig Thessalonika fast vid sin kristna bekännelse och kom att betecknas som den rätt trogna staden, i det att den var lika som ett bålverk för kristenheten under århundraden efter den tid då Paulus och Silas hade kommit dit för första gången i början på 50-talet efter Kristus. Det var en viktig stad också under korstågens tid. Men när ottomanerna kom på 1400-talet så föll också Thessalonika i turkarnas våld och var i turkarnas grepp ända fram till 1912, då grekerna återerövrade sitt gamla Thessalonika och har det än idag, som ni ju vet. Idag en modern stad, ungefär nästan av Göteborgs storlek, och en väldigt stor judisk befolkning, liksom det var på den antika tiden. En handelsstad, och de judiska köpmännen drogs dit av affärsintressen och bedrev där handel. Så i Thessalonika fanns en ovanligt stor synagoga, och den hade också fått ett ansenlig ställning tydligen i staden. Det var många proselyter som hade sällat sig till judarnas synagoga, och det var många av de förnämsta kvinnorna som tillhörde synagogan, som vi snart ska få se. Ja, det var på Paulus andra missionsresa som han skulle komma att råka även Thessalonika. Han hade inte tänkt sig det, tydligen. För när han var på väg genom det galatiska landet i nuvarande Turkiet, alltså mindre Asien, så försöker han först att åka söderut mot provinsen Asien, som det heter, nere i det sydvästra hörnet. Men står det i Apostlagärningarna 16, och du kan gärna följa med om du vill. Apostlagärningarna 16 och 6. Men den helige ande tillstade oss inte. Vi förhindrades av den helige ande att ta den vägen söderut. Dörren stängdes. Och så vände man sig då efter en stund norrut och tänkte, vi åker väl upp emot Bithynien då, förkunnar evangelium där. Men då står det i Apostlagärningarna 16 och 7 att Jesu ande tillstade oss det inte. Så stängdes även den dörren, och tillbaka kunde man ju knappast åka. Så endast västerut låg vägen lika som fri. Och så for man västerut och kommer ända fram till havet och staden Troas, och vet inte riktigt var man ska ta vägen. Först när Paulus har somnat så får han en dröm av Gud. Och Gud visar honom i drömmen en makedonisk man som säger, kom över och hjälp oss. Och då förstår Paulus för första gången att det var till Europa han skulle. Han hade tydligen inte ens planerat detta för denna sin andra missionsresa. Och det är intressant att se hur Gud till och med ledde en sådan man som aposteln Paulus. Han fick gå steg för steg. Gud stängde dörrar, och så öppnade han dörrar. Han talade inte om för honom ens en dag i förväg var han skulle gå nästa dag. Han hade inte planerat in Europa, men genom detta märkliga sätt så får Paulus plötsligt sig klart att det är till Europa som han nu ska gå med evangeliet. Så plötsligt så träder evangeliet in i en helt ny världsdel. Han far utifrån Troas redan nästa dag och kommer till Nikopolis, den hamnstad som låg nere vid norra änden utav det Egeiska havet. Och ifrån Nikopolis så gick han direkt upp till Filippi, den stad som Alexander den stores fader grundade en gång på 450-talet. Och från Filippi, och förresten händelserna i Filippi är ju ganska dramatiska, de har vi gått igenom för något år sedan när vi sysslade med Filippibrevet. Men ni vet hur han i Filippi snart råkar i ogunst hos myndigheterna. Därför att han, genom att så många människor kom till tro, och genom att speciellt denna lilla flicka som var besatt av en spådomsande och hade herrar som hade gjort stora pengar på henne, eftersom hon spådde människor för betalning som sedan hamnade i hennes herrars fickor, nu plötsligt blev befriad från denna träldom och inte längre kunde tjäna sina herrar på det sättet. Och hela stan kom plötsligt i uppror. Dessa människor som hade tjänat pengar på denna spådomsande som flickan var besatt av står plötsligt utan pengar, och därför kommer stan i uppror. Och så småningom så kastas Paulus och Silas i fängelse i Filippi efter att de har gisslats med 39 hårda piskslag. Blodiga ryggar, sitter man med fötterna i stocken i fängelset, och när midnattstiden är inne så hörs en förunderlig sång ifrån fängelsehålan i Filippi. Paulus och Silas stadda i lovsång. Glädje i Kristus under alla omständigheter, som han senare skriver också till Filipperna. Så småningom så kommer också fångvaktaren och hans hushåll till tro. Men snart får Paulus och Silas ge sig iväg ifrån Filippi. Och det är då man tar vägen ner, som ni ser i 17 kapitlets första vers, Amfipolis och Apollonia, som ligger ut med Via Ignatia, denna stora fina militärväg som romarna hade byggt. Den får nu Guds apostlar beträda. Den ligger redo för Guds budbärare att hasta vidare på. Och så går man söderut ungefär en 10 mil bara, och träffar så på Thessalonika vid den termaiska bukten. Och där stannar man. Och så står det i vers 2 och 3, den strategi som vi känner så väl till ifrån Paulus missionsresor. Där hade judarna en synagoga, och den gick Paulus in i så som hans sed var. Och under 3 sabbater talade han där med dem i det han utgick ifrån skrifterna. Det var hans strategi, att gå in i synagogan, att först förkunna evangeliet för judarna. Och den metodik som han använde i sitt förkunnande, det var enligt vers 3 att han utgick ifrån gamla testamentets skrifter och utlade för dem och bevisade för dem utifrån skrifterna att Messias måste lida, måste faktiskt dö, men sedan också uppstå. Enligt gamla testamentets skrifter var detta ett faktum, och enligt gamla testamentets skrifter var detta vad man hade rätt att förvänta sig av en kommande Messias. Och sen hade han trumfkortet på fickan, och vet ni, allt det här stämmer in på Jesus av Nazaret. Alltså är Jesus Messias. Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Han har alltså kommit. Han har lidit. Han har dött för vår synd. Han har uppstått för vår rättfärdiggörelse. Han lever idag. Ta emot honom till era synders förlåtelse. Så förkunnade Paulus. Och det är intressant att lägga märke till att Kristus aldrig kommer in i förkunnelsen så som i ett historiskt vakuum, utan han är förankrad i historien. Redan hundratals, ja tusentals år tidigare har skrifterna talat om honom. Och Paulus är noggrann med att lägga den grunden och påvisa att detta är inget isolerad företeelse, utan detta är någonting som har sin grund i vad Gud redan har sagt. Gud har många gånger och på många olika sätt talat till oss genom profeterna, och nu har han på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. Han har liksom talat färdigt nu. Förut så talade han och talade han och talade han, och nu har han talat färdigt. Nu har vi den fullständiga uppenbarelsen genom Jesus Kristus. Vi har vad Gud tidigare har lovat. Kristus kommer inte in liksom fallen ifrån himlarna, och man skulle stå där med frågetecken omkring denna person. Vem är han? Vad vill han? Utan han kommer in i ett historiskt sammanhang, förebådad genom profeterna hundratals år och sekler tidigare. Det är det som är viktigt. Kristus är en historisk person, bunden till historien, långt innan han kom in i historien. Och nu förkunnas han så som den som har fullbordat gamla testamentets löften. Och många av de rättrogna judarna fick respekt för Paulus och hans förkunnelse och kom till tro. Några av dem, åtminstone i Thessalonika, lät övertyga sig och slöt sig till Paulus, står det i vers 4. Så gjorde också en stor hop av greker, dessa proselyter alltså, som hade kommit att övergå till judendomen och frukta den gud som judarna tillbar, och gått över ifrån polyteism och hedendom till monoteism och trodde och tillbad den enda gud som judendomen förkunnade och som också var kristendomens gud. Tillika med dessa greker som fruktade Gud fanns också ganska många av de förnämsta kvinnorna som kom till tro. I Makedonien hade kvinnorna en ovanligt fri ställning i jämförelse med kvinnorna i södra Grekland, Akaja och andra områden i romarriket. Och här kan de ha en ganska självständig ställning tydligen. Så de har själva liksom beslutat sig för att anamma judendomen, medan deras män tydligen inte hade gått samma väg. Några av de förnämsta kvinnorna i stan fanns med i synagogan. Och det tillkännager för oss också att judarna i Thessalonika hade en ganska ansenlig ställning. Det var nästan kanske en social status att vara med i synagogan och visa sig i det sammanhanget. Judarna var ju ofta framgångsrika köpmän och affärsmän. Och några av dessa förnäma kvinnor kommer till tro. Några av dessa framstående kvinnor. Men vad händer med den övriga delen av synagogans judar när de ser vilken framgång evangeliet plötsligt får i deras stad? Jo, det som vi läser i vers 5 och det som vi är så vana att läsa om i den ena staden efter den andra där evangeliet har dragit fram tidigare genom apostlarna. Då grep hos judarna av nitälskan och de tog med sig alla handa dåligt folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i stan. Och trängde fram emot Jasons hus. Jason var tydligen en av de judar som accepterat evangeliet. Och bjöd till och med apostlarna att bo i hans hus. Och nu hyr sig dessa övriga judar en mobb från gatan. En massa dåligt löst folk som var beredda till vilket illdåd som helst. Bara de kunde få lite pengar i fickan. Vad gäller ärendet? Det gäller att dra fram Paulus och Silas ur Jasons hus så vi kan ställa dem inför folkförsamlingen och få dem anklagade för ett stort brott så vi kan bli av med dem. Ty de håller ju på att vända upp och ner på hela stan. Vi håller på att mista auktoritet. Och så går man till Jasons hus med denna skriande hop och tränger in i huset men finner inte apostlarna där. Men dessa män var inte så noga med tydligen vem de grep. Så istället så griper de Jason och några av de andra kristna bröderna och släpar dem ut ur Jasons hus och fram till stadens styresmän. Där har vi just dessa styresmän som jag talade om, som ledde den folkförsamling som var vald i Thessalonika. Fram till Agoran, fram till torget i staden där man hade folkförsamlingen samlad ofta. Och där så framställer man sin anklagelse över dessa apostlar. Dessa män, inte syftande på Jason och de kristna bröderna nu, utan syftande på Paulus och Silas. Dessa män som har uppviglat hela världen. Lägg märke till uttrycket. Uppviglat hela världen. Det var inte dåligt att få en sån bekännelse. Även om uppvigla inte är någon positiv term egentligen. Den termen och det grekiska verbet används vid ett tillfälle man har hittat en liten handskrift. Ja, det är ett brev faktiskt. Det står om en trotsig pojke som uppviglar sin mor. Till han ritar gallfeber på henne. Hon blir alldeles ifrån sig. Och bristande tålamod. Hon står inte ut med sin son som är så trotsig och omöjlig. Och det är på liknande sätt tydligen menar denna hop av män som nu anklagar apostlarna. De har vänt upp och ner. De har irriterat hela världen. De har retat folk var de har gått fram. Och nu har de kommit hit till Thessalonika. Och Jason här, han har tagit emot dem i sitt hus. Och de gör tvärt emot vad kejsaren har bjudit. De gör tvärt emot kejsarens bud. På vilket sätt då? Jo, de säger att en som heter Jesus är konung. Det blir alldeles tyst i folkförsamlingen. Detta var majestätsbrott. Detta var högförräderi. Att våga utmana kejsarens auktoritet. Ser ni hur man vinklar hela sin anklagelse och gör den till någon slags politisering? I det att man anklagar Paulus och Silas att komma så som politiska upprorsmakare. När de förkunnar Jesus. Det är klart att Paulus hade talat om konung Jesus. Men det var ju inte ett rike som var av den här världen. Det var ju ett rike som skulle bo invärtes i människorna. Det var ett rike som inte var osynligt förvisso. Men som inte bestod av militärmakt. Som inte rustade sig med arméer upp till tänderna. Det var inte ett rike som i den bemärken som gjorde anspråk på kejsar Augustus tron. Eller en senare kejsare nu. Utan det var ett rike som utmanade människorna till att underkasta sig himmelens Gud. Han som är den högste av alla. Men man fann nog fog för att hitta på denna anklagelse. Han, Paulus, hade säkert också talat om Guds rike. Han hade säkerligen talat om Kristi tillkommelse. Då han ska upprätta riket och skaffa fred och rättfärdighet på jorden. Eftersom han i Thessalonikebrevet återkommer till detta tema så många gånger om Kristi andra tillkommelse. Men inte var det sant att Paulus var ute för att utmana kejsarens makt i Rom. Det var en falsk anklagelse. Men, står det i vers 8, den väckte oro bland folket och bland stadens styresmän. Även om de nog förstod vid närmare efterforskning att det inte var frågan om någon allvarlig politisk förbrytelse. Så var de nog rädda i alla fall att inte ge kejsaren tillräckligt med ära och bara låta saken liksom låta vara. Utan man måste göra någonting för folkets skull och för kejsarens skull, om det på något sätt skulle bli känt. Så man tillfångatar Jason och de andra bröderna och friger dem senare endast emot borgen. Och på så sätt så har man fått tillfälligt lugn i Thessalonika. Men den här gesten gör det i alla fall omöjligt för Paulus och Silas att arbeta vidare. Den som arbetar vidare kommer alltså att fängslas och endast frisläppas mot borgen. Det blir lika som förbjudet för apostlarna att förkunna evangelium i fortsättningen i Thessalonika. Och de får snart ta till flykten. Även om det säkerligen var i Thessalonika mer än de tre sabbater som här står omnämnda inledningsvis. Paulus och Silas fortsätter så. Ner emot Akaja, ner emot Berea först. Senare till Aten och senare till Korint. Men där blir Paulus så orolig för församlingen i Thessalonika, som han just har hunnit starta, som var så unga i sin tro och som han inte visste hur det stod till med nu. Han försökte både en och två gånger, säger han i sitt första brev, att komma till dem igen för att se hur de hade det. Skulle det hålla? Dessa nyvunna hedningar, skulle de hålla från pressen ifrån sin omgivning? Skulle de verkligen orka bryta med avguderiet som de varit uppfostrade i allt ifrån barnaåren? Det fordrades verkligen mycket kraft. En radikal omvändelse fordrades det. Och de kristna judarna, skulle de orka stå emot pressen ifrån den majoritet judar som hade förkastat evangeliet? Det kanske var det svåraste. Och förresten, de här förnäma kvinnorna, hur skulle deras män reagera när de hade kommit hem och talat om vilken ställning de hade tagit i förhållande till Jesus Kristus? Skulle de verkligen hålla provet där uppe i Thessalonika? Ja, Paulus var naturligtvis orolig. Han kände det lika som vore det hans barn. Och han kan dock själv inte komma iväg av någon anledning. Möjligen detta att det var förbjudet för Paulus och Silas att återvända till Thessalonika. Han försökte, säger han, men Satan har stått mig emot. Men när vi inte kunde finna någon ro, säger han i Thessalonikerbrevets tredje kapitels inledning. När vi inte kunde finna någon ro, beslöt vi att själva stanna kvar i Aten och sända Timoteus, vår broder och Guds tjänare, till er. För att han skulle styrka och uppmuntra er i er tro. Så Timoteus blev sänd tillbaka till Thessalonika för att där uppbygga församlingen. Och när han har varit där en tid så kommer han tillbaka till Paulus, som då troligen är i Korint, varifrån han senare skriver dessa brev. Så står det i vers 6 i det tredje kapitlet. När nu Timoteus har kommit till oss från er och förkunnat för oss det glada budskapet om er tro, om er kärlek och att ni längtar att se oss precis som vi längtar att se er. Nu när han har kommit tillbaka och berättat det, då kan vi slappna av. Ja, vi har liksom fått tröst och vederkvickelse i vår nöd efter allt vårt lidande. Vers 8. Ty nu lever vi eftersom ni står fasta i Herren. Det var Paulus högsta önskan att få höra de orden. Församlingen i Thessalonika står faktiskt fasta i sin tro. Och de växer till. Och de älskar varandra. Paulus blev nöjd. Paulus blev glad. Och han måste sätta sig ner och skriva ett brev. Och uttrycka sin tacksamhet för församlingens andliga situation. Och så kommer första Thessalonikerbrevet till. Och så kommer andra Thessalonikerbrevet till. Omkring 51 efter Kristus. Det första brev som Paulus skriver, som vi har bevarat, till församlingen i Thessalonika. Och det är de breven som vi ska studera, som vi alltså inte hinner börja studera här idag. Mer än att känna lite grann på. Vi har fått den historiska bakgrunden tecknad för oss. Och när Paulus sätter sig ner att skriva dessa brev, så påminner han först församlingen där uppe i Thessalonika hur det var när han kom till den. Hur han hade predikat evangeliet på ett ärligt sätt ifrån sitt eget hjärta. Hur det står i andra kapitlets 50 vers. Att han aldrig hade uppträtt med smickrets ord och försökt att vinna dem genom att smickra dem på något sätt. Det går faktiskt inte att smickra om man vill komma med ett radikalt evangelium. För det utpekar faktiskt människan som en syndare och en fiende till Gud i sitt oomvända tillstånd. Hur ska man då bära sig åt för att smickra? Det är svårt att komma med ett radikalt evangelium. Men aldrig har jag försökt att vinna er med smickrets ord. Ej heller, säger han, för att bereda mig egen vinning. Ej heller har vi sökt pris av människor, få beröm av människor. Sannoliken, det blev raka motsatsen var Paulus kom. Han blev nedtryckt, han blev kastad i fängelse, han blev illa behandlad, han blev kastad ut ur städerna. Visserligen skulle vi i egenskap av Kristi apostlar, vers 7, kapitel 2, kunna ha uppträtt bland er med myndighet. Det skulle de kunna ha gjort. Men vet du hur dessa mäktiga apostlar uppträdde? Och vilken attityd de hade när de kom med sin förkunnelse? Jo, säger han, fortfarande i vers 7, vi visade oss milda bland er. Precis så som en mor när hon omhullar sina späda barn. I sådan ömhet om er ville vi gärna inte allenast göra också er delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för er om så skulle behöva. För ni hade blivit oss så kära. Han hade fattat kärlek till Thessalonikerna. Han var beredd att göra vad som helst. Han stod inte upp och domderade en förkunnelse som gjorde människorna bävande. Utan visserligen sa han sanningen om människan. Visserligen sa han sanningen om konsekvenserna av människans synd. Men han sa det på ett så innerligt sätt att det var oemotståndligt. Att hans kärlek och kärleken bakom orden inte var att ta miste på. Han var som en mor som ville ta hand om sina barn. Och längre ner säger han i vers 11. Likaledes vet ni hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er så som en far sina barn. Det var Paulus och Silas attityd. Fast de var Kristi apostlar så gjorde de sig till människors tjänare. Och han var så rädd att ligga församlingen till tunga och bli en börda för församlingen, att så fort det var en fri stund så var han där med sitt tältmakeri för att förtjäna sig sitt eget uppehälle. För att inte församlingen skulle få någon som helst anledning att misstänka honom för att vara ute efter pengar. Annars fanns det gott om kringresande filosofer som samlade en elit i städerna där de dog fram och föreläste och gärna tog hög betalning och höga arvoden för sina filosofiska utläggningar. Men så inte med Guds apostlar. De jobbar själva för att förtjäna sitt uppehälle, för att ingen skulle få anledning att anklaga dem för att vara ute efter penningar. Förkunnelsens grund, och det får jag sluta idag. Förkunnelsens grund, vi är fortfarande i andra kapitlet, låg inte, som man säger i vers 3, i villfarelse eller i orent uppsåt. Förkunnelsens grund var inte att de själva var bedragna, att de var vilseledda, att de kommer med någonting som var falskt. Han var alltså så säker på att vad han förkunnade var Guds sanna uppenbarelse. Ej heller hade vår förkunnelse sin grund i orent uppsåt, i falska motiv. De var inte ute i syfte att bedraga människor. De var ute i syfte att föra människor in på sanningens väg. Ej heller skedde det med svek, falskhet. Utan därför, säger han i vers 4 i andra kapitlet, därför att Gud hade prövat oss värdiga att få evangelium oss betrott. Därför talar vi i enlighet med vad Gud har uppenbarat för oss. Inte för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan. Deras mål var inte att bli godkända av människor, inte att behaga människor, utan att vara Gud till behag, att bli godkända av Gud. Och det går faktiskt inte att förkunna ett radikalt evangelium och samtidigt vara människan till behag. För evangeliet har en stingande effekt. Det har en avklädande sida. Det har en sida som avslöjar människans synd och otillräcklighet och ställer henne fram så som syndare i behov av en barmhärtig och nådig Gud. Och det utmanar människans stolthet och egoism. Evangeliet har en udd. Och vill man vara Guds förkunnare och Guds apostel och Guds tjänare, så går det inte att ha till mål att vilja behaga människan i hennes fallna natur,
Utan det sanna Guds evangeliet måste fram. Och det är ett stadium då människan kläds av. Då hon ställs mot väggen och den heliga ande får uppenbara för henne i vilket tillstånd hon egentligen är. Och i vilket stort behov av frälsning hon egentligen är. Till den heliga andes uppgift är att överbevisa människan om synd, om rättfärdighet, om dom. Om hennes tillstånd är synd, om hennes behov av Kristi rättfärdighet, om en föreliggande dom, om en förestående dom som redan denna världens första är inne under. Det är den negativa sidan, om vi kan kalla den negativ. Den är ju positiv i den bemärkelsen att den ger människan sanningen om sig själv och ger henne möjlighet att rätta sig efter sanningen. Ve er, sade Jesus Kristus själv, om alla människor talar väl om er. Det går tydligen inte att bli godkända av både människor och Gud samtidigt. Men att ha ett rent samvete inför Gud, det är mycket mer värt än att ha hela världens gunst bakom sig. Det är mycket mer värt än att applåderas av hela städer. Det är mycket mer värt att ha ett rent samvete. Ja, då spelar det egentligen ingen roll om man också blir utslängd ifrån Thessalonika som Paulus och Silas här hade blivit. Ja, tiden är ute. Vi ska fortsätta nästa söndag där vi slutade. Jag vill bara ställa frågan till dig. Hur är det med ditt liv? Är ditt liv inriktat på att behaga Gud eller att behaga människor? Är ditt liv inriktat på att behaga Gud eller att behaga människor? Är det släkten som får avgöra din attityd till Kristus? Är det arbetskamraterna som får avgöra hur du ska framleva ditt liv som kristen? Är det din omgivning som bestämmer hur vokalt, hur verbalt eller icke-verbalt ditt vittnesbörd ska vara? Är det din omgivningsgunst du är ute efter, deras popularitet? Eller är det detta enda som Paulus räknar med det? Om jag inte har Guds godkännande över mitt liv så är det ingenting värt. Tänk om du har bedragit dig själv i att du är inriktad på att vinna människors erkännande, godkännande istället för Guds. Kom ihåg att det är Guds godkännande, endast Guds godkännande, som är det evigt gällande, det slutgiltigt gällande, inte människors. Amen.
Fader, vi tackar dig för Thessalonika, för den församling som där en gång bildades för nästan 2000 år sedan, vars rykte spred sig ut över hela den dåvarande världen på grundval av den tro, den kärlek och den uthållighet som denna församlingen bevisade, inte bara sin egen omgivning, utan det konsekvensen av deras tro sträckte sig långt bort. Herre, vi beder dig att vår inriktning inte skulle vara att behaga vår omgivning, inte så att vi skulle söka konflikter. Men Herre, när konflikter måste till, när det bryts emellan Guds rike och Satans rike, Herre, hjälp oss att stå på din sida. Hjälp oss att vara inriktade på att söka ditt godkännande, inte människors. Människor som en gång kommer att falla till marken, så som ingenting gällande. Herre, om någon här lever i denna inriktning, att vara människor till behag, rätta sig efter vad människor tycker, då ber jag att du skulle uppenbara den synden. Att du skulle göra den människan villig att göra avkall på denna inriktning och söka ditt godkännande och ditt välbehag över sitt liv idag. Amen.